Hej och välkommen till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Imra Lundberg. Då säger vi hej och välkommen till Imra Lundberg. Hallå, hallå.
Hejsan, hejsan.
Du är ordförande för Queernördarna Stockholm. Vad är det för typ av förening?
Det är en förening som håller på med aktiviteter och arrangemang för HBTQIA och plus personer i Stockholmsområdet.
Inom då de nördiga gebiten, gissar jag.
Ja, det är väldigt mycket brädspel, rollspel, filmer och så vidare.
Men det är inte det som kommer vara vårt huvudämne idag, även om det är fullt möjligt vi glider in lite på de frågorna också i samtalet. Utan vi ska prata om ett spel som du har tagit med dig från din spelhylla. Vad är det för spel?
Det är Earthdawn.
Och vad är Earthdawn för typ av spel?
Då jag var tidig tonåring, eller vad man ska säga, jag var väl kring 15-16, så var det den pitch jag fick, det var en blandning mellan Dungeons and Dragons och anime.
All right. Och känner du att du levde upp till den pitchen?
Oh ja, det gjorde det faktiskt.
Vilken typ av anime pratar vi om i så fall? Det är ju ändå nästan så att man får kalla det för ett rent media och inte bara en separat genre, så att säga.
Ja, jag antar att den som beskrev det hade i åtanke mer hjältekategorin, om man ska säga, i anime. Att de som är hjältar oftast i anime, de har superkrafter och kan göra saker som inte vanliga människor kan.
Och då gissar jag att man spelar i någon typ av fantasyvärld där man har just superkrafter.
Ja.
Du får gärna gå in lite mer på djupet. Vad är det man möts av när man börjar spela Earthdawn?
Ja, det var lite det som fångade mig. För första gången som jag spelade det så spelade jag med en herre som heter Ted Winroth. Han har hållit på ganska mycket med rollspel men har på senare tiden lagt ner det lite mer. Han var den som spelade Earthdawn för mig första gången och han gjorde en väldigt fantastisk introduktion med spelet i sig. Så det blev, han slog på musik, han satte stämningen väldigt klockrent. Berättade hela loren lite kortfattat men ändå greppbart på kort tid, så att säga. Nu är det ju så många år sedan, men grundläggande så anledningen till att det heter Earthdawn, det är helt enkelt att i den här världen så höll alla olika intelligenta raser på att använda magi till i stort sett allting. Och den här magin, helt ovetande av alla intelligenta varelser, var ju då att den här magin de använde sakta men säkert förtunnade en barriär till någonting okänt. Till slut så gick den här barriären sönder och ut på hela den här planeten då så kom horrors, som de kallades för. Varelser från andra sidan som livnärde sig på lidande, helt enkelt. Och de fanns i alla möjliga olika storlekar och former. Så att hela populationen var tvungen att gömma sig i skyddsrum, kanske man ska säga. Och de förseglades under jord så att de här monstren inte skulle kunna vara åt samhällena. Folk levde då helt enkelt under jord under en väldigt lång tid tills de första vågade se ut för att utforska planeten igen då. Och därför Earthdawn, att de äntligen kommer sig upp från jordens inre ut på planeten igen. Så att det, man börjar helt enkelt spela i en ganska outforskad värld, även fast den har varit utforskad. Det är mycket ruiner, mycket platser som folk inte har varit på, väldigt så här osäkra platser, för man vet inte om de här horrorserna finns där eller inte. Det finns såna här bunkrar som har blivit intagna, kanske ska säga, av de här horrorserna, så att man vet inte om de fortfarande finns kvar där inne. Eller det är väldigt spännande i det här med att ska man våga ta risken att gå ner och se om man hittar några skatter, eller är det för stor risk för man kanske stöter på en horror eller två.
Det låter ju nästan mer släkt med MUTANT eller annan postapp snarare än standard fantasy. Tänker jag rätt?
Lite åt det hållet. Det är ju, alltså utvecklingen har ju fortfarande gått framåt fast mer i de små samhällena, är små eller små, de var ganska stora en del av de här. Men det var helt enkelt ett trevligt koncept att man ändå kommer ut på den här jordytan och får börja resa runt som ändå en pionjär, att det var inte så många som har kommit upp. Det fanns fortfarande sådana här skyddsrum där folk ovetande om att andra har tagit sig ut på ytan igen och vågat börja leva ett normalt liv. Många har ju dock tagit det här med magi till sig och börjat snåla mer, så de här astrala varelserna inte ska komma igen. För att använder man magi för stor utsträckning eller misslyckas med magi, så kan man, om man har otur då, påkalla de här varelserna igen.
Och de varelserna, the horrors, är det någon typ av helt eget påhitt? Eller är det ett lån från, säg, Lovecrafts värld eller någon annan typ av mer traditionell bit av nördkulturen?
Mig vetligen så tror jag inte att det har någon koppling till Lovecraft eller något sånt där, utan det är helt enkelt astrala varelser som har tagit sig in i the mortal plane, eller vad man ska kalla det för, och de gör allt de kan för att tortera intelligenta varelser så länge som möjligt, för att det är det som föder dem helt enkelt. Man vill helst inte råka ut för dem, just för att de är väldigt elaka.
Är det de som är någon typ av standardfiender i spelet? Motsvarande orcher i Sagan om ringen eller trollocker i Wheel of Time?
Överlag så kunde man ju slåss mot varann också, eller olika raser. Man kunde, alltså som i Drakar och Demoner och Dungeons and Dragons, att man kunde ju såklart hamna i luven på affärsmän eller riddare och vakter och allt vad det är för någonting också. Men då man var ute och äventyrade i ödemarkerna, så var det mest horror som man var rädd för att man skulle springa på.
Men det är det som är ett typiskt spelmöte då. Ett äventyr består av att man ger sig av ut i vildmarken och upptäcker någonting nytt som egentligen är gammalt.
Ja, lite så. Alltså det fanns ju många sätt att bygga upp det på. Man kunde få uppdrag av köpmän att de har hört att det fanns någonting någonstans i något sånt här skyddsrum som har blivit uppslaget av en horror, att de ville ha någonting där, och man fick uppdrag att åka dit för att hämta det. Eller man gick bara ut i ödemarkerna och letade efter saker som var värt pengar och sådär. Och vi körde en kampanj där vi var air sailors, vilket också var ganska skoj, men utmanande. De har en form av skepp som flyger i luften helt enkelt, vilket var en ganska stor form av transportering mellan olika städer.
Det här låter ju som ett ganska unikt setup för ett fantasyspel. Just världens undergång, men nu börjar den gry igen. Medans det finns andra delar som låter mer traditionella, som du sa, en blandning av Dungeons and Dragons och anime. Men vad är det som gör själva världen unik utöver det här postapokalyptiska vinklingen, så att säga? Är det alver och dvärgar och så vidare, eller har vi mer unika varelser och annat som rör sig i världen?
Om jag minns rätt så hade de lite av de här vanliga varelserna, men även några egna varelser som jag inte skrev mig på att uttala, för jag kommer inte ihåg hur man uttalar dem. Det fanns lite olika varianter, men det var i stort sett en ödlemänniska som man kunde vara och lite annat sådär. Så att det fanns lite som stack ut, men det jag tyckte stack ut mest, det var ju det här med anime-delen där, att man var lite övermänsklig, att man hade superpowers, om man ska säga, att man hade olika attacker eller så som var magiska, så man kunde göra väldigt animeaktiga moves, eller vad man ska kalla det för, i strid, så att man kunde göra långa hopp, och om man hoppade ner på en fiende så fanns det ett speciellt move för det, och ja. En del av de här var ju då magiska, så att man fick lite extra umf bakom det, och det var därför det efterliknades då med anime.
Jag såg själv den live-action remake av One Piece som kom ganska nyss, så jag får lite de bilderna i huvudet här.
Lite grann faktiskt, det kan jag hålla med om, att det är lite åt det hållet, fast så som i många andra rollspel så har det olika klasser man kan vara, men magiker och så vidare, så att det är ju lite mer begränsat på så vis, men ja, det här påminner väldigt mycket om det, ja.
Även teknologiskt, så att säga. One Piece är ju en väldigt konstig typ av fantasy med 1700-tal och mycket modern tid med telefoner och grejer blandat hejvilt. Men är Earthdawn mer traditionell, liksom medeltidsinspirerad fantasy?
Ja, lite så. Eller mycket mer så. Men det fanns ju dock de här inläggen med de här flygande skeppen och sådär, så att det fanns en del som man förundrades över då man som spelare kom gåendes och första gången såg en stor galjon glida in och docka vid airporten, eller vad man ska kalla det. Det var lite lite mäktigt, speciellt om man hade en spelledare som var väldigt noga med att sätta stämning och väldigt duktig på att beskriva omgivningen. Även fast man fantiserade själv fram hur det såg ut, så satt man och gapade för att det blev så mäktigt.
Är det ett spel som passar spelare som gillar just den typen av wow-känsla snarare än taktiskt manövrerande och att vinna äventyret, tänker du?
Oh ja, alltså det, vill man ge sig in på en värld som är omgiven av mystik, lite annorlunda varelser än vad man är van vid, samt slänga in en näve med lite special förmågor, så är det solklart ett spel som man ska testa.
Jag tänker vi ska ta och följa den tråden och gå in lite på hur systemet funkar. När du vill göra något i Earthdawn, slå en fiende i huvudet för att han har varit dum, klättra upp för en vägg eller smyga förbi en horror som inte får märka dig, hur går det konkret till? Vad vill du göra?
Det är ju det vanliga, att man har ett skillstep. Fast i Earthdawns värld så är det då mer, det här steppet är baserat på en stege helt enkelt med olika tärningar. I alla fall den versionen vi körde, och det var ju ute på 90-talet, mitten och slutet på 90-talet. Och så det betyder att det högre stepp du hade en färdighet, desto annorlunda tärningskombo hade du för just den. Och ju högre du slog desto bättre var det. Inte alltid, men oftast i alla fall.
Det låter som det är första utgåvan här som kom 93, med tanke på att andra utgåvan kom precis efter millennieskiftet där 2001. Men ja, så att du blandar olika tärningspölar beroende på vad du vill göra då? Lite som i White Wolf's World of Darkness-system?
Ja, lite beroende på vilken förmåga det var du vill använda eller skillset överlag. Men det som jag tyckte var intressant var att även skadan var uppbyggd på det sättet att man hade en damage step. Även om man var en liten, tanig, klen karaktär, så kunde man på något under få till en jättesmäll som golvade även den största fienden. Liksom. Så att, det var väldigt hjälteaktigt det här med att man kunde få till så fantastiska skador ibland, för att vi körde med obegränsade tärningsslag, så att maxade man tärning fick man slå om hela tiden. Så hade man ett stepp med många tärningar så ökar man ju chansen att öka skadan.
Den känslan får jag själv när jag spelar eller spelleder Ion, just eftersom man kan få lite samma effekt där med väldiga skador eller helt fantastiska lyckanden ibland. Är de systemen släkt med varandra på något sätt? Fokuserar mycket på just det regeltekniska och mycket crunch?
Det vet jag faktiskt inte. Jag har spelat Eon en gång för över 15 år sedan. Eon var ju ett svenskt rollspel, så att det kan hända att de har tagit inspiration från Earthdawn. Det vet jag inte.
Om man vill sätta sig in i Earthdawn och förstå systemet, är ett stort arbete? Har man långa listor på färdigheter och många varianter av taktisk strid att fokusera på? Alla dessa specialförmågor, funkar de på unika sätt eller är det liksom en regelfunktion som är lätt att förstå grunden i?
Jag tyckte att det var väldigt lätt att sätta sig in i systemet och förstå det, så att man kom ganska snabbt igång, och speciellt att spelledaren förklarade att det här är liksom magiska förmågor, så då var det bara okej, nu behöver vi inte ifrågasätta hur jag kan hoppa så här långt för att sen slicea en horror. Det var väldigt lätt att sätta sig in i och komma igång, och man fick direkt den här hjältekänslan att okej, nu är jag den här karaktären som kan flashy stuff precis som en anime. Mycket, mycket lätt och mycket smidigt att komma igång, men ska man spelleda Earthdawn så tror jag det kan vara bra att sätta sig in mycket i världen, så man kan göra just den här hjältesammanställningen i att det här är den världen ni kommer att spela i, så här ser det ut, det här har hänt, nu kommer du ur jorden och ska ut på nya äventyr där få har varit på många, många år. Det är sällan nu för tiden som man får den här wow-känslan som jag fick då i beskrivningen på världen.
Är det också ett hemlighetstungt spel med mycket lore som inte spelarna ska få komma åt?
Mig vetligen så kan det vara så. Jag har ju inte spelat det själv, så att jag inte grottat ner mig speciellt mycket så. Men däremot så kan jag tänka mig att det finns mycket som mest är tänkt för spelledaren, att bara de ska veta. Men Earthdawn överlag finns det ju en ganska stor fan cirkel runt, och det finns en hel del böcker som är skrivna i den världen, så att det kan ju vara en idé att grotta in sig lite i dem och läsa lite bara för att få ett grepp om världen och se om det är ett system och en värld som man vill spela i.
Är det någonting annat spelledaren bör göra för att liksom komma in mer i spelet innan man drar igång? Fokusera på världen förstås, men är det någonting annat man bör fokusera på lika mycket?
Är det första gången man spelar så är det såklart en stor fördel att ha kopior på sina skills, alltså de här magiska förmågorna, så att man slipper sitta och fråga spelledaren hela tiden, vilket vi gjorde första gången man spelade ganska mycket tills man fick grepp om det. Som tur var så var man väldigt förlåtande och väldigt pedagogisk i den aspekten, men ska man spela så är det alltid en stor fördel att vara förberedd och veta så mycket som möjligt om sin karaktär och dess förmågor, så blir det mindre belastning för spelledaren.
Är det någonting då spelledaren bör fokusera på? Är, säg, magisystemet lite krångligare än resten, eller är det någon del av de välutvecklade språken i världen som man behöver plugga in eller någonting annat?
Ha en bra inledning till nya spelare som ger dem den här wow-känslan, så tror jag nog att du har de flesta spelare hooked ganska snabbt.
Är det någon annan del du tänker du skulle vilja lyfta lite extra mycket i världen? Om vi går från den stora makronivån med wow-känslor och upplevelser ner på liksom detaljer. Är det något världen gör extra bra i, hur den hänger samman i pionjärkänslan, eller något folkslag du tycker är lite extra lacho, eller något det gör extra bra på lite mindre plan?
Bara det faktum att man kan spela en windling som egentligen är en liten människa med vingar på ryggen, så så det får lite att bli lite så här Peter Pan-känsla också, men överlag så i och med att det är just så en lite annorlunda setup än vanliga fantasy-rollspel, och så med den här kryddan med lite övernaturliga förmågor, så gör det hela upplevelsen till en helt annan jämfört med just Drakar och Demoner och Dungeons & Dragons.
Om vi nu tar ett traditionellt spelmöte i Earthdawn, hur tycker du att det bäst bör gå till? Är det just att man ska ut och få så många wow-upplevelser som möjligt? Eller är det att man ska ut och interagera mellan de olika fraktionerna och, säg, de gamla bunkrarna? Eller hur bör man bäst spela det?
Lite olika kryddor, alltså dels intriger mellan olika NPCs. Sen är det aldrig fel att bege sig ut i den här outforskade vildmarken och få känna spänningen first hand om man är på väg ner i en sån här bunker och stilla undrar om Horon fortfarande bor kvar där. Mycket så här diplomati och nyupptäckningar och exploring, så att säga. Det är många olika kryddor man kan ta från olika håll. Man behöver inte bege sig ut och leta horrors det första man gör. Man kan resa runt bara mellan lite olika städer. Alltså bara resa från en stad till en annan till fots kan vara väldigt utmanande.
Är det något du rekommenderar att man införskaffar direkt om man nu skulle vilja börja spela Earthdawn? Grundboken är väl ändå ganska given, men är det något supplement eller kanske ett fanforum eller någonting man bör hoppa på en gång också?
Ja, som sagt, jag rekommenderar att man läser lite av böckerna som är baserat i den världen, så får man ju en ganska stor hum om hur samhällena funkar och sådär i Earthdawn.
Har du något tips på vilken bok som är bäst? Eller åtminstone bäst för nybörjare?
Jag har inte hunnit läsa så många själv. Däremot så ska jag väl säga att man börjar väl från första boken och plöjer sig vidare framåt.
Är det någonting du ser i det fanskapade materialet som är värt att titta lite närmare på? Finns det liksom en livlig Discord man kan hoppa in i och prata? Eller en massa hemmabyggda äventyr man kan ta tag i som passar bra för nybörjare? Eller något annat som gör att man får en bra bild av hur levande spelet är?
Ja, alltså överlag så skulle jag väl säga att det bästa är väl att sätta sig och leta efter lite färdiga äventyr. Först sätta sig in i världen, sen kolla på vad som finns för färdiga äventyr. Sen sätta sig in i att hitta på lite eget runt omkring det. Det är nog det lättaste sättet att komma in lite.
Snarare liksom läsa in sig på världen och se vad som passar just ens eget sinnelag snarare än att plocka någonting som redan är färdigt, tänker du? Eller?
Alltså man kan ju börja med någonting som är färdigt bara för att få känna på lite grann, både som spelledare och spelare. Så att man får liksom lite grepp om hur allting fungerar och sådär. Sen då man har spelat lite grann eller spelat lite grann, så då brukar ju svårighetsgraden öka, så att säga.
Är det nu någonting annat du vill tips om som du tycker borde ha kommit fram i samtalet som jag inte riktigt har fått fram med mina frågor? Vad gäller just Earthdawn då?
Det tycker jag inte. Det var en väldigt bra fråga.
Ja, men då så. Då tycker jag att vi ställer tillbaka Earthdawn på spelhyllan. Och så ska jag fråga dig om det är någonting helt annat du vill tipsa om. En bok att läsa, en podd att lyssna på, en Kickstarter att kasta pengar på eller kanske ett helt annat spel.
Ja, jag tänkte tipsa om en bokserie som är skriven av Kevin Hearn. Han har skrivit en bokserie om en druid som om någon skulle fråga honom hur gammal han var så skulle han svara 21. Och folk antog år istället för centuries så är det deras fel. Den bokserien heter The Iron Druid Chronicle.
Är det moderna böcker som är lätt att få tag på?
Ja, det är det. Det jag gillar med hans sätt att skriva är att det är väldigt lärorikt för att det är mycket folklore och mycket information om gamla gudar och sådär. Så att jag ska inte avslöja för mycket om vad som händer i böckerna, men som sagt, det är väldigt lärorikt. Man får väl lära sig mycket som man inte har aning om.
Det är mycket världsbyggande i fokus då, låter det som.
Både ja och nej. Alltså, det handlar ju om den här druiden som lever i nutid, men han springer på väldigt mycket kompisar från förr, eller man ska säga. Jag menar, det är inte alla som kan skryta om att de har tagit en bärs med Gud och så vidare. Så att det är som sagt det är en intressant mix.
Och med det så säger vi tack så mycket för samtalet, Imre Lundberg, och tack för att du kom till spelhyllan.
Tack själv.
Ha det så fint.
Det är samma.
Hej hej! Det här var Spelhyllan med Imra Lundberg. Själv heter jag Pontus Kjellberg, musiken är gjord av Hicham Chahiri och alltihop är klippt av Emily Drotz. Tack för att ni har lyssnat!